Ja, det är trevligt att få vara här. Riktigt roligt. Det är ett tag sedan och många nya ansikten men också många äldre välbekanta ansikten som man får se och händer som man får trycka igen efter några månader eller år kanske till och med. Det är lite blandade känslor man kommer hit och står här. Det är ju en bekant plats det här. Men jag tänker mig då man sätter sig ner på de här fina sköna bänkarna. Jag tänker på min tid var det hårda bänkar. Det känns lite obekant. Men det är skönt och varmt i atmosfären. Det är ju roligt. Nu ska vi öppna skrifterna. Och jag har faktiskt tänkt stanna för att tala om den helige ande idag. Och som Marina sa här så sker det ganska mycket just nu i vår tid. Det sker en hel del i Sverige, i Finland och det är ganska stora frågor. Det rör på sig i många av de mera viktiga områdena. Vi kommer att ha ett riksdagsval nästa år. Vi kommer att se stora förändringar. Valet i Sverige, det är ju otroligt vad ett val kan innebära för en nation. Bara på några månader så har man ställt till ett otroligt kaos och elände. Jag tycker det är märkligt vad som sker egentligen. Och det är viktigt att vi som församling hela tiden är i linje med den helige ande. För att Gud bygger sin församling över hela jorden, över hela världen. Och när vi läser vår uppenbarelsebok, skriften, så står det att hör vad anden säger till församlingen. Det är jätteviktigt att vi hör vad den heliga ande säger just nu. Så du inte blir förvirrad, så du inte blir bortkollrad. Säger man så i Österbotten. Fullständigt bortkollrad. I allt som händer och sker. För det är klart att också vår fiende djävulen, han försöker förvilla. Kommer med olika sätt både in i ditt liv, in i mitt liv men också i hela Kristi kropp, i kyrkan så försöker det komma vindar som blåser åt alla möjliga håll bara så att du ska tappa ditt fokus så att du glömmer vad ditt egentliga syfte är så att du kommer utanför Guds underbara väg med ditt liv och det gäller att vara verkligen alert i den här tiden och därför tänker jag så här när vi talar om den heliga ande så har ju anden många olika funktioner i vårt liv. Men den heliga ande är som en diamant. Du kan beundra anden från många olika håll. Det är alltid lika vackert. Jag skulle vilja lyfta fram idag några av andens olika dimensioner. För att den heliga ande är inte bara en energi som kommer in i en samling och man upplever någon sorts vibrationer utan den heliga ande den tredje personen i gudomen han har personliga egenskaper den heliga ande är den som är närvarande här på jorden istället för Jesus när Jesus lämnade jorden sa han jag ska sända er en annan hjälpare den heliga ande som för alltid ska vara hos er hjälparen, tröstaren han som står nära oss som talar med oss i alla livets olika säsonger och årstider. Och jag läste här faktiskt i, det är inte så jättemånga veckor sedan, så läste jag en bok av Levi Petrus. Och nu är det ju allhelgona. Och när vi firar allhelgona så är det ju inte bara tomtar och troll och dödskallar och liemän. Utan den här helgen handlar om att vi ska hedra de som har gått före. Människor som har dött i tron på sin Herre och frälsare. Alla helgons dag. Och jag tänker på en man som har betytt väldigt mycket för hela pingströrelsen över nordiska länderna. Och det är Levi Petrus. Man gav ut en bok till 100-årsdagen efter hans födelse. Den heter Så minns vi Levi Petrus. Det är ingen överraskning att boken heter så. Men Emanuel Minos, en gammal pingstpredikant, han lever ännu. Han skriver om sin gemenskap med den här hövdingen Petrus. Och angående framtiden så satt de och samtalade. Och Emanuel Minos ville att Levi Petrus skulle försöka se framåt i tiden. Vad ser han? Han som har varit med i alla dessa år, varit gett sitt liv för allt vad kyrka och församling och samfund heter i hela det här, i vårat Norden egentligen. Han var aposteln. Då säger han så här, att alla väckelserörelser har skiftat form efter fjärde, femte generationen. Underhållningsmentaliteten kommer in, världslikställhet, intellektualism. Eller svärmeria hade förändrat den andliga uppenbarelsen till liberala och högkyrkliga skuggor av det som en gång varit. Men jag säger att det som man lätt tappar under vägen, det är närvaron, passionen för den heliga ande. Denna känslighet för vad Gud gör just nu, och det blir stelt, det blir former, det blir bara intellektualism, och det blir till och med världslighet i en viss mån. Och han sa att därför måste det hela tiden, han sa vart 50:e år måste därför Gud sända en ny utgjutelse, en ny ande, en ny väckelse som på nytt förnyar den urkristna tron på Guds ord. Och tilliten till den helige ande som en verksam kraft i Guds församling. Jag kan tänka så här, när jag ser tillbaka på mina 20-25 år som troende nu. Så visst har jag upplevt Gud många gånger. Också andliga förnyelser har kommit och gått under min tid som troende. Riktigt starka besökelser i min egen, i mitt eget liv som har satt djupa, djupa spår. Som på nytt har bara upplivat det som finns i mitt hjärta. Och det ska du veta, det som Gud har lagt ner i dig, det som han har planterat ner av frön i ditt liv, det vill han låta växa. Han vill låta det bara explodera. Han vill låta allt det som du har hört av Guds ord i ditt liv få blomma upp. Och det är faktiskt det som är den helige andes uppgift. Att vattna jorden. För ordet i sig själv räcker inte för att föda liv. För Bibeln säger att ordet, bara bokstaven, den till och med kan döda. Men ordet och anden går alltid hand i hand. Ordet och anden är som två ben på en människa som för allting framåt. Sundheten i Guds ord, balansen i Guds ord, att vi förkunnade det klara evangeliet om Jesus Kristus och syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Men sen behöver det komma ett andens regn ifrån himlen som bara vattnar allt detta underbara Guds ord. Så gör att det bara spirar upp och sker någonting om och om och om igen. Och Levi Petrus sa att det här som ofta sker i många samfund, han sa det behöver inte nödvändigtvis ske i pingströrelsen. Han såg det redan för långt tillbaka. Han sa så här. LP framhöll att pingströrelsen hade någonting som andra kyrkosamfund hade övergivit. Och det var öppenheten för den helige ande. De andliga nådegåvorna. Tron på Guds övernaturliga inslag. Tecken och under. Och ett förhärligande av Kristus genom den helige ande. Och så nöden och viljan att vinna de eländiga och fattiga. Sa han. Och här står striden. Vi får aldrig någonsin i vårt kristna liv tappa tron på den helige andes suveräna förmåga att leda oss, tala till oss, korrigera oss om vi är stad på en olycksväg. Detta beroendeskap av Gud, det ska du hålla fast vid hela ditt liv. Ingen skillnad om du går igenom ökenperioder, perioder av torka. Håll fast vid umgänget med den helige ande. Tala i nya tungor. Är du ny i tron behöver du ta emot dopet i den helige ande. Det är en kraftkälla till liv som gör din bibelläsning helt på ett nytt sätt levande och frisk och vital. Herren börjar tala till dig och du får en kompass i din inre värld som gör att du vet var du ska lägga dina steg. Det första bibelstället jag vill läsa, det är en det är ett mycket kort bibelställe. Det är från 1 Thessalonike 5 och 19. Jag tror nästan det är det kortaste versen i hela Bibeln. Det står så här i Thessalonike brevet. Jag ska ta fram det här. Släck inte anden. Det är tre bokstäver. Men det är Paulus som skriver så här. Släck inte anden. Och då kan man ju fråga. Fanns det behov redan då att uppmuntra Guds folk att inte utsläcka den heliga anden? Tydligen. Det har genom alla tider funnits risk för att andens verk släcks ner. Det är som när du släcker lampan i ett rum. Du har ingen aning. Ska vi ta bort lamporna i den här salen så blir det mörkt. Och det är precis det som sker i Kristi kropp. När den helige ande försvinner ur vår gemenskap. När den helige ande försvinner ur mitt liv som en troende. Så då famlar jag i fullständigt mörker. Det, lamporna är släckt. Men Gud vill att din lampa ska lysa. Han vill att du ska ha den helige ande som en strålkastare för dina fötter. Som ett ljus på din stig. Och jag tror faktiskt att vi ska inte låsa in oss i ett visst mönster hur den helige ande ger sig till känna. Ibland har missbruk när det gäller karismatiskt liv inneburit att det inte finns något bruk alls. Ibland har vi varit så rädda för övertoner att det inte finns uttryck överhuvudtaget. Jag tror att det ena diket, det andra diket är det att vi börjar släcka ner. Eller som ett annat ord för att släcka inte anden, att begränsa anden. Vi sätter mått och begränsningar för hur den heliga anden ska röra sig i våra egna liv. För vi tänker att om Gud får ta rodret helt och fullt, då kan det fara precis vart som helst. Jo, men om Gud är Gud i ditt liv så behöver du inte vara rädd. Han vet precis vart han ska föra dig. Han vet precis vart han behöver föra sin kyrka. Ner på knä inför Guds tron. In i hans närhet. Jag ska ta fram den första bilden av den heliga ande som jag vill lyfta fram. Och det är en duva. Matteus 3 och 16. Ett annat 3 och 16. När vi citerar här. Så här, när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Det säger ju en del om hur dopet ska gå till. Man stiger upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades. Och när han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. När Jesus blev döpt så kom anden som en duva ner över honom. Anden är inte en duva, men anden kom så som en duva. Det är som en dimension av den heliga ande. Guds ande som en duva står för ljuvlighet, frid, stillsamhet. En duva är inte som en kråka som skränar. De kanske kuttrar lite grann. Men det är inte det här kraxande, jobbiga ljuden när kråkorna och fiskmåsarna är igång. Duvan har någonting i sin karaktär som gör att det är frid, härlighet. Duvan överskyller Jesus med sina vingar, med vördnad. Där Guds ande är, där är alltid duvan och framhåller Jesus som person. Anden pekar alltid på Jesus. Därför behöver vi aldrig vara rädd att öppna upp för den heliga ande. För andens uppgift är att förhärliga Jesus Kristus från Nazaret. I ditt liv. Och de samverkar alltid. Därför kan man känna igenom Guds ande i rörelse. Är du var med? Allt ska böja sig för Jesus. Karl-Erik Salberg som har varit kyrkoherde i Sankt Klara kyrka. Han sa så här om duvan. Tala väl om Jesus så kommer duvan in. Anden pekar alltid på Jesus. På Jesu uppståndelse, Jesu seger. Men jag tänker mig ibland i våra möten och i våra samlingar. Vi behöver erövra Guds närvaro i våra liv ännu starkare. Det står inte i Bibeln, trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot. För mig är inte kyrkan en trevlig plats, det är en helig plats. Den kristna gemenskapen är en helig gemenskap. Det är en plats där de heliga samlas, där vi möts i vördnad inför Gud, inför hans tron. Där är det inte, tjena Herre, din talare hör. Utan det är, tala Herre, din tjänare hör. Någonting av den här gudsfruktan i mitt liv föds alltid i tider när man söker sig lite närmare Jesus. När man söker sig lite djupare i tron så ramlar mycket av den här det ytliga faller bort. Och det som är kvar det är att Gud blir stor ibland oss. När har du mött någon Guds helighet så vet du att det är ju inte. När Gud är på plats så vill man ibland inte ens gå upp och predika. Säg, vad ska jag här och göra? Vad ska jag säga i den här atmosfären? När Guds smörjelse och Guds närvaro är till städes och på plats. Vad ska jag där och göra? Men då får man lita på att det ord som Herren har gett ytterligare förstärker någonting av det som Gud vill. Jag hoppas att du längtar efter mer av den heliga ande i ditt liv. En djupare längtan efter Guds helighet, av andens beröring. När jag var nyfrälst och läste skriften alltid efter skolan. Jag hade en period när jag åt väldigt mycket av Bibeln och det var en förberedelsetid i mitt eget liv. Så satt jag med Bibeln öppen och läste. Ibland kunde jag nästan känna att Gud var i detta rum. Det var så heligt. Ibland föll tårarna ner i Bibelboken när jag läste. Sådana stunder formar oss, präglar oss hela vårt liv. Duvan, skräm inte iväg duvan. Vi talar inte om sådana här stadsduvor som du nästan trampar på när du går på torget. Tama stadsduvor. Utan nu talar vi om riktiga duvor. Anden är som en duva. En annan bild på anden som jag gillar, det är vatten. När Bibeln talar om regn och när Bibeln talar om väldiga floder och strömmar så är det också ett uttryck av andens liv som vill beröra oss. Och visst kan vi uppleva personliga torrperioder. Men Guds ande är som vatten som ska få den torra marken och människorna att blomstra igen. När vi läser Gamla testamentet, alla profeter om källor i ödemarken och när det ska springa fram källsprång mitt i det torra, så då handlar det om den helige andes förmåga att mitt i det torra livssituationen som du befinner i så kommer någonting underifrån och det börjar välla fram liv, att brunnarna ger liv och vatten igen. Och det finns perioder i den kristna kyrkan då alla brunnar nästan har varit igentäppta. Isak, en av patriarkerna på sin tid, han grävde upp igen de gamla brunnarna som filisterna hade stoppat stenar i. Gamla brunnar dit folk kom och hämtade vatten, så hade man trottat igen. Men Isak grävde upp brunnarna igen så de gav friskt vatten åt folket. Och varenda kyrka, varenda församling behöver vara som en frisk källa av liv. Så att törstande människor i alla livssituationer kan komma och dricka. Guds ande är som ett vårregn som vattnar jorden, som låter det spira och grönska. Nu känner ni till hur torrt det kan vara på våren när det inte har regnat på långa tider och det är bara damma på fälten. Så kommer det här vårregnet. Och så mitt i allt, nästa gång du kör förbi de här fälten, så är det små groddar och det är grönt, grönt, grönt. Det krävs vatten för att fröna ska spricka ut och börja växa. Guds ande är som en svalkande vatten i en torr och het öken. Jesaja 35 säger så här: den lame ska hoppa som en hjort, den stumme stunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödade sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där chakalen har sina lyor ska det växa sev, vax och bambu. Uppenbarelseboken talar om detta vatten. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folket. En flod klar som kristall som går ut från Guds tron. Det flödar från Guds tron. Det ska flöda in i ditt och mitt liv. In i våra torra själar. In i våran ande ska det flöda, flyta strömmar av levande vatten. Åh, vad vi längtar. Att få dricka. När du är riktigt, riktigt törstig. Hur skönt är det inte med ett kallt glas vatten? Fantastiskt välsignat. Vi ska gå till Hesekiel 47. Där var den. Profeten blev förd till husets ingång. Där rann det vatten under husets tröskel på östra sidan. Och så i vers 3 så gick mannen med ett mätsnöre i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar och lät mig gå i vattnet. Och det räckte mig till vristen. Sedan mätte han upp 1000 alnar till och lät mig gå genom vattnet, och det räckte mig till knäna. Sen mätte han upp 1000 alnar till och lät mig gå genom vattnet, och då gick det till höfterna. Men han stannade inte där. Utan det finns någonting i detta vatten, i detta andliga liv, som gör att Herren ständigt genom sin ledning vill ta dig lite längre ut. Lite djupare. Det kan hända att du i ditt kristna liv har känt att du har plaskat lite i andens ström till vristerna. Periodvis kanske du har känt att du har nästan simmat. Det har gått upp till höfterna när det har varit underbara tider av andens utgjutande. Men budskapet här i den här texten är att Herren vill ta dig ännu 1000 alnar till. Han vill mäta upp lite mera för oss så att vi verkligen får känna de här strömmarna. Det är inte nu någonting som kommer uppifrån, det kommer underifrån och lyfter oss. Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar. Nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Och så står det om den dubbla strömmen i vers 9, Hesekiel 47. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. Herren vill låta dig ibland tappa den här kontrollen. För när du kommer tillräckligt djupt så missar du kontrollen och måste simma i strömmen. Och det är också en bild som skriften har av det andliga livet. Ibland behöver vi bara mista kontrollen och låta Herren ta oss lite, lite längre. Inte så att du blir tokig. utan för att du ska kunna föras av Guds ande dit han vill ha dig. Ibland håller vi tillbaka lite onödigt mycket. Vi kanske är rädda för Gud och har haft dåliga erfarenheter. Och tycker att det här med anden är ett område som inte jag känner så väl till. Jesus förstår jag vem är. Han är min försonare. Gudfadern, skaparen, känner jag väl till. Han behövs. Vår pappa. Men hur är det med den heliga ande i vårt liv? Är anden bara en främling? Eller är han din hjälpare? Som du har lärt känna, som du har lärt att lyssna till. Som leder dig. Som ger dig de här signalerna ibland när du håller på och kommer ur kurs. Så finns den här stämman inom dig som säger: hej hopp, nu drar vi handbromsen. Hit är du inte beredd att gå. Beträd inte den här vägen. Du har ingen täckning här. Eller kanske gå och säg förlåt. Du gick lite för långt. Den här rösten som ibland är som en stilla, stilla, stilla susning i dina öron. Ibland är det som en riktig tordön. Man vet att man vet. Nu är det den heliga ande i mitt liv. Gud vill att du ska lära känna den heliga ande. Lyssna till honom. Han får undervisa dig i skrifterna. När du sitter med din öppna bibel och läser, så är han den som är din lärare. Det står i första Johannes brev: smörjelsen undervisar er om allt. Smörjelsen, det är inte bara någon sorts balsam som vi tänker ibland, någon kräm, aloe vera eller vad det heter, engedi. Utan smörjelsen är Guds närvaro. Ibland kan man känna den så påtagligt i sitt liv. Det rinner nästan i händerna och man kan uppleva att Gud nästan kittlar den under fötterna. Det kan vara konkret när Guds smörjelse är närvarande i en gudstjänst. Johannes 7. Där står Jesus den sista dagen på högtiden och ropade: om någon törstar, så kommer till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska det komma en massa ord. Nej, ska det flyta fram levande vatten, som skriften säger. Levande vatten ur vårt innersta. Vad är det? Det kan vara lovsång till Herren. Det kan vara tungotal. Det kan vara profetia. Levande vatten. Guds närvaro som bara fyller dig från topp till tå. Och du har talat ord inspirerade av den heliga ande i rätt tid. I rätt stund öppnar du din mun och det kommer, det flyter fram. Du vet inte ibland när du öppnar din mun, vad kommer det nu? Men Herren leder dig så underbart, suveränt, så att det landar rätt. Jesus säger att den som dricker av det här vattnet i Johannes 4 blir törstig igen. Då satt han med kvinnan vid Sykars brunn. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger liv. I oss finns en källa av liv. Halleluja. I oss finns den här källan. Den heliga andes flöde som kommer. Ibland kan det vara glädjekällan. Ibland är det tårekällan. I morse fick jag besked på telefonen av en av våra diakoner i församlingen, som skrev att nu har Rakel fått hembud. 94 år gammal. Jag besökte henne på tisdag. Hon var väldigt svag och jag förstod att nu är det nog sista sista sträckan för Rakel. En riktig bedjare, en gammal dam som var med i församlingen, blev döpt 1936. Den 12/12/1936. Det är inte så många av er som var med på den tiden. Men då blev hon döpt. Vet ni, när var vi hennes bädda på sjukhuset på tisdag? Så talade vi om livet och så sa hon snart, snart. Så pekade hon. Snart, snart. Och så bad vi och hon prisade Gud i nya tungor. Det var det enda hon orkade. Jag märkte att kroppen är så trött. Hon var svag. Sliten efter ett långt, långt liv. Men anden hade liv. Hennes inre människa, det bubblade, det fanns liv i källan. Det porlade i källan fast kroppen var trött. Och det säger skriften, vår yttre människa den bryts ner. Men vår inre människa förnyas dag för dag. Och det är den källan du har. Täpp aldrig till den källan. Släck inte anden i ditt liv utan låt det få flöda. Amen. Jag tar ännu en bild på anden. Det är vinden. Den heliga ande är som en vind. Vi kan inte alltid se vinden, men vi kan verkligen känna den. Johannes 3 säger så här, vers 8. Vinden blåser vart den vill. Du hör dess hus. Du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av ande. Och jag tror faktiskt inte att Bibeln talar om odisciplinerade människor. Du kan aldrig räkna med dem. Har du bestämt en tid för kaffe klockan 3, så kommer de 5:30. Ja, men anden blåser vart den vill. Det är inte det vi talar om. Kom ihåg det. Lathet och odisciplin och förmåga att prioritera och komma i tid. Anden hjälper dig med sånt. Med dygder och punktlighet. Naturligtvis hjälper oss anden på alla våra områden där vi är svaga. Men det som jag tror det här bibelordet talar om är det att ibland behöver du vara flexibel. Och inte vara så väldigt styv i din tanke. För mitt i allt kan Gud komma in och så säger han någonting annat. Nu går vi hitåt. Paulus var på väg till Asien. Så möter han en man i en dröm som står och vinkar åt honom. Kom över hit och hjälp oss. Det var ett makedoniskt rop. Ett rop från Europa. Han stod på gränsen. Skulle dra österut. Men så kommer en dröm. Paulus, aposteln, var beredd att inhibera alla sina biljetter. För att den heliga ande ville någonting annat. Och vem har inte varit med om det? När du har gjort upp en egen plan. Och så kanske Guds ande kommer. Och så börjar det dra åt ett annat håll. Vad gör du då? Nej, biljetterna är bokade. Herren får välja. Vem är då herre? Är det den heliga andes röst eller är det du? Grekiskan har samma ord för ande som för vind. Eller hebreiskan. Pneuma. Guds ande svävade över vattnet. Anden ruvar, anden svävar. Anden rör sig. Det är inte bara liksom, han är ingen vind, men han är så som en vind ibland. Och jag tänker på första kungaboken 19. När Herren sa till Elia att gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och så gick Herren fram där, en stor stark storm ryckte loss berg och bröt sönder klippor. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Sen kom efter elden ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sig med sitt ansikte med manteln och gick och ställde sig vid ingången till grottan. Sedan kom en röst till honom och sa: vad gör du här, Elia? Om du har upplevt Gud i en förnyelse, att han kom som en kraftig vind. Om du på ett läger har upplevt Herren, eller i en förbönssituation, att han rörde dig så hela din kropp skakar. Det behöver inte betyda att det ska ske precis likadant nästa gång han kommer till dig. Det är här vi ofta missar. Vi behöver vara öppen för Gud i alla livets situationer. Han kan komma helt annorlunda i en annan tid. På pingstdagen kom han som ett mäktigt dån. Och det bara braka till och så uppfylldes alla av den heliga ande och tala i nya tungor. De profeterade, de betedde sig som druckna. Men det betyder absolut inte att Herren alltid kommer så. Elia var med om samma sak. Men Herren var inte i det där. Därför är det oerhört viktigt att leva nära den helige ande, så du känner igen honom när han rör sig. Vet, Gud är närvarande i de flesta församlingar på olika sätt. En del människor går in i en kyrka och säger: nej, men här spelar de inte min musik. Så går man ut. Men det kan hända att faktiskt att Gud är där. Och att du missar Guds tilltal bara för att du var så fyrkantig i ditt sätt att se på saker och ting. Ja, men det här är en katedral. Det här funkar inte. Jag är mera van med det här lite frikyrkliga. Det trevliga. Men faktum är det att Gud är inte alltid det trevliga. Ibland kan Gud uppenbara sig precis där du minst anade. Du kan vara hemma hos en människa som är sjuk. Och så börjar den sjuke profetera in i ditt liv. Som är så svag och bräcklig i sig själv. Men i detta bräckliga kärl så finns en skatt. Och du blir helt överväldigad. Ibland kommer Gud när du sitter igen i din bil och kanske lägger på radion och någon profeterar rakt in i ditt liv. Någon säger någonting som får gå rakt in i ditt hjärta. Var öppen för den helige ande. Inte det så att han alltid talar på samma sätt. Men han talar. Han är verksam. Det sista är att han är som en eld. Den heliga ande är som en eld. Och där tänker jag ibland, eld har många olika funktioner. Framförallt så värmer elden. När du kommer nära elden så känner du bara hur det strålar värme. Men du vet också, lägger du någonting in i elden så bränns det och det luttrar. Det tar bort allt som är slaggprodukter, försvinner när vi kommer i närheten av elden. Elden har en unik förmåga att ta fram det som är äkta, det som är rent, det som är fött av Gud. Där brinner mycket av vårt eget upp. När vi går igenom luttringseldar i vårt eget liv, när områden av vårt liv får dö bort, så kan det födas någonting nytt. Jag tycker det är kanske någonting av det starkaste bilden på allhelgona, den här helgen. Vi ska inte vara rädda för döden. För döden verkar i oss. Och det är viktigt att vi får låta döden verka. För att när saker och ting dör hos oss så föds ofta nytt liv på andra sidan. Om inte vågar gå igenom dödsprocesser så går du sällan in i någonting nytt. Men låt också torra grenar i ditt liv få dö bort, vissna bort. Så får någonting nytt spira fram. Nya skott bara får skjuta ur din personlighet, ur ditt hjärta, ur din ande, ur dina tankar. Nya visioner, nya drömmar. Så att du på nytt får blomstra. bara blomma ut till att bli den människa Gud har tänkt att du ska vara. Det är någonting av det som anden gör i oss. Elden luttrar oss. Malaki 3 står så här: likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Levis söner hade saker i sina liv som absolut inte behagade levande Gud. Men Herren sa att de låt den heliga andes eld bara luttra dem, så kan de sen göra tjänst inför Herren och bära fram inför Gud sin offergåva i rättfärdighet. Ibland kommer det in smuts och synd i våra liv, och då behöver vi bara ställa oss i denna eld. Heliga ande, låt det få brinna i mitt liv. Låt alla torra områden och grenar i mig få brännas bort, så att det som är äkta och det som är rent och fött av Herren i mig, låt det få bli ännu mera förädlat. Så bli mer lik dig, Jesus. Helgad och renad. Lukas 12 och Markus 9. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, säger Jesus. Och hur gärna vill jag inte att den redan vore tänd. Det är Jesu bön. Så står det i Markus 9. Till var och en ska saltas med eld. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra. Paulus är också inne på det här med elden. I första Korinthierbrevet 3. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa hur var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur var så ens verk ska elden pröva. Här har vi skriftens ord. Anden som en eld. Och det här kan vara ganska smärtsamt. Det kan vara oerhört smärtsamt. Innan vi går in i nattvarden. Ska vara...